Jag, Barbro Hedvall, leder som tidigare de här samtalen. Och med mig nu är kvartetten Opus 13. Och ni är tre herrar, en dam. Och det är klart vi börjar med primarien. Och du heter Sondokko.
Sondokko, ja.
Det är så det ska uttalas, för jag vill gärna att det blir rätt.
Ja, det var väl rätt.
Ja, då så. Och du spelar ju, ja, eftersom du är primarie spelar du ju violin. Det behöver man kanske inte understryka. Och Edvard Erdal, ja, spelar också violin.
Ja.
Andra violin. Mm. Och sen är problemet om du heter Mikael, Andreas eller Oskar.
Ja, det var många.
Grålid. Ja, ja. Vilket föredrar du?
Nej, jag heter Oskar, heter jag. Oskar Edin. Och jag vikarierar nu.
Jaha,
så det är därför det har blivit en,
ja, det har blivit en kolossal förvirring på kontoret, kan jag säga. Så, jaha. Så du är vikarie och inte alls den som jag då har tittat på biografin.
Nej.
Bra. Ja, och du spelar i alla fall viola, du är violast. Ja, och sen är det en för Båstad Kammarmusiks publik välbekant person, ja, nämligen Daniel Torell. Du var ju här senast förra året.
Ja.
Ja. Så du är hemvan. Och du spelar cello. Och du var ju här som solist då. Inte i någon ensemble, eller?
Nej, vi spelade ju ensemble.
Ja,
men jag var här själv.
Ja, just det. Ja, och det är klart att den första enkla frågan som ni måste berätta om, varför heter det Opus 13? Vi har lanserat olika teorier.
Ja, det är vi spänt på att höra.
Ja, att det hade då med Beethovens en av de där sista kvartetterna.
Patetik?
Nej, det var inte sista kvartett. Alltså att alla 130 då.
Ja, de som är på 130. Ja, som har nummer på 130. Och eftersom ni var så goda och spelade Gråsefoge igår kväll så, ja, så tänkte vi att det var, hade någonting med er repertoar att göra. Men det har det kanske inte alls, eller?
Inte av vad vi spelar här.
Nej, men vad är det då då? Det...
Nej, alltså det har med repertoar att göra, ja, men det är från Mendelssohn.
Ja, är det det?
Som har en väldigt fin kvartett i A-moll.
Mm.
Och det var den första vi spelade då,
ja,
för 9 år sedan.
Ja.
Så vi tänkte att då tar vi den.
Ja, men det är väl en utmärkt idé. Att ta det första man gör ihop. Eller?
Ja. Ja. Eller det är många kvartetter som heter för exempel Rosamunde kvartett eller Animato eller sådana musikalska uttryck. Men vi tänkte det är kanske lite kul att ta, eller coolt.
Ja, ja visst.
Och ta ett opusnummer.
Ja, det är ju jättebra därför att det förbryllar ju alla. Va? Och så man, dels kommer man ihåg det, den där kvartetten som hade... Ja, de heter Opus.
Ja,
ja, konstigt. Ja, och, ja, så det. Ja, men jag förstår ju att när ni då formerade er, vilket nu var nästan 10 år sedan.
Ja,
att ni det var egentligen när ni kom ut ur utbildningen. Var det
ja,
eller där vi startade.
Ja.
Egentligen för vi startade.
Ja, ja, det var, vi gick på sån, vad säger man, pre-college typ ting. På,
ja.
Edvard och jag gick på Barat Due i Oslo.
Då vi fortsatt gick på gymnasiet att vi...
ja. Men Daniel, du har ju kommit in mycket senare, har jag förstått.
Det stämmer.
Ja, så att det, jag nu kommer ihåg lite rätt i alla fall.
Mm.
Ja, det här är ju mest för att de eventuella lyssnarna ska få en uppfattning om vilka ni är. Och jag kan ju säga att ert framträdande här igår på årets festivals första dag var succéartat. Ja, och själv var jag så glad fortfarande. Och sen så tänkte jag, och nu ska vi ha hela festivalen, hur ska vi kunna hålla den här nivån? För jag har varit här på många festivaler och det brukar ofta vara så där att första dagen man är tveksam, hur har det här gått? Och så, ja, men det blir bättre på onsdag, säger de då. Och det brukar det bli, ja, att det blir så att säga någon sorts liten osäker start, va? Men nu var det precis tvärtom, så nu kommer vi känna stor osäkerhet på lördag. Det tror jag, ja. Men var det när ni började då som små personer. vad tänkte ni? Hur skulle det bli?
Prata på det.
Nej, alltså, jag tror inte vi hade någon sån stora. Jag tror inte vi tänkte så mycket på framtiden då vi startade egentligen. Det var mest för det är ju fantastiskt gøy att spela kvartett och det är mycket av den allra finaste litteraturen. Mm. Repertoaren finns ju för kvartett och kvartett är ju lite som symfoni för komponister, att det är på något sätt de allra flesta har skrivit kvartetter. Så det finns extremt mycket och det finns uendelig med fantastiske kvartetter, så det var jo mest for å kunne spille den litteraturen da. Og så har det på en måte fortsatt, og vi har fått muligheter her og der og spilt konserter, og så har vi følt at det har funket veldig bra, og så har det bare, og så fortsetter man på en måte å se hvor det bærer, og nå er det jo nå er vi jo heldige som får spille veldig mye kvartett.
Ja. Jag har ju förstått att ni är liksom lite heta och anlitade nu. Och Bostadfestivalen är ju en av de festivaler som ni väl besöker. Och som jag förstått det så har... Är det du, Sonoko, som har blivit utsedd till ledare för en festival i Rør?
Ja, Røros i Norge. Jag ska vara kunstnärens ledare där. Så det är väldigt spännande.
Ja,
du måste komma dit.
Ja, det är väldigt långt bort.
Men det är väldigt fint också.
Ja, det är väldigt fint. Det är sån fin vinter.
Jag förstår. Ja. Oj. Men vad sorts festival är det då? Det här är ju, nu är det ju sommar här, ja, inte just idag då, men i alla andra dagar är det ju sol och skinigt.
Nej, detta är uke 10 i mars.
Jaha. Ja. Så sportlovstid.
Så det är väldigt sån.
Är det då publiken, är det en sportlovspublik som kommer dit eller
sportlovspublik?
Alltså folk som har vinterlov.
Och jag sån ja.
Det är väl tidigare på. Jaha. Men det är väl mycket alltså.
Vad är det då för publik? Bor det en massa folk i Røros?
Det bor nog folk där, men så kommer det. Det är inte så långt från Trondheim.
Men hej, då förstår jag. Så då kan man fara. Ja.
Det kommer jo egentlig folk fra hele liksom, innlandet i Norge. Liksom, området mellom Oslo og Trondheim, så er det mye...
Så det er der,
ja.
Og så kan man ta tog og fly fra Oslo.
Men altså det her med publik, og, ja, det låter jo for meg veldig merkverdigt at folk åker på vintern. Det var det jeg tenkte på. På sommeren åker vi jo rett mye omkring.
Ja, men i Norge så er det jo veldig fint på vintern.
Ja, det er mye bedre... Den här. Ja, jo, men det är inte roligt att ta sig fram. Eller vad tycker ni?
Men alltså, vi kan ju säga att vi har ju vår egna
festival.
Och det är ju också på vintern.
Ja.
Också på vintern.
Den heter Vinterspill på Lillehammer. Det är Edvard kommer.
Och där finns också en massa publik då. Förstår du? Eller...
Ja, jag tror egentligen folk är väldigt inställt på konserter och festival på vintern också. Och det är ju väldigt, det blir ju en hygglig atmosfär runt också, att det är kallt ute och som samlas man in och har konserter och middagar och
Och så har vi ju en afterski konsert. Det är väldigt.
Ja. Det är ju helt
kosligt.
Ja. Vad spelar ni då?
Alltså det är ju bara lite
det är klassisk afterski då, inte.
Ja, exakt.
Ja. Men lite sån Svensson romans och
lite sånt. Ja, film, jag förstår sånt där som det surrar lite i när man lyssnar. Det är väldigt trevligt.
Men att det har, alltså folk har ju verkligen kommit på skidor.
Ja.
In liksom till kyrkan där vi spelar.
Ja.
Och så ställer de av sig och så sitter de och lyssnar på konsert i en timme.
I sån kikläder.
Ja, och sen åker ner.
Så har vi lite kaffe och kakor. Och...
Ja.
Det är egentligen väldigt hyggligt.
Ja.
Kom.
Oj. Det låter ju väldigt trevligt. Vad tycker ni? Det här är ju en helt annan form av festival. För det första är det ju på sommaren. Men det är också det här att den varar i 6 dagar. Alltså en hel vecka med... Ja, i år är det väl 22-23 konserter. Det har varit till och med 25 och sådär. Men det är alltid ett stort antal konserter under en begränsad tid.
Mm. Jag tycker det är väldigt härligt med festivaler där som det liksom... Det händer så mycket och det surrar liksom hela tiden.
Ja.
Och folk ska iväg och repa och man liksom...
Ja. Ja, jag tycker. När jag kom hit i söndags eftermiddag och så kom ju alla ni och vi och så började surra och låta i huset. Ja. Det gamla och nya. Det är så underbart.
Ja,
just, för jag förstår ju musiker är spelar oavbrutet. Jag vet ingen annan yrkeskategori som gör det. Idrottsmän tränar förvisso och så spelar de ibland eller vad de nu hoppar. Ja, ni vet.
Ja.
Men musiker förefaller mig spela jämt.
Jo,
och ibland på, är det konsert, men liksom, ja.
Jo, men det är för att vi har inget annat att göra.
Ja. Ja, men det låter ju hemskt.
Nej, är det så? Det är sant. Nej, det är inte sant. Men,
har ni verkligen inget annat att göra?
Jo, absolut. Men jag tror att det, alltså, det är lite beroendeframkallande, typ. Eller,
ja.
Jag kan ju bara prata för egen räkning, men...
Det är kanske nu lite för det är så knyttet till en egen identitet. Att det, betyder, det är inte så att man kan lägga det... Att det är inte 9-5 och så är det liksom bye-bye och så...
Nej.
Men det är ju kanske sunt att ha det lite sån 9-5 också.
Jo,
när man kan.
Ja, absolut. För det är psykiska.
Ja, så att man kan vara fräsch.
Ja, för det är nästa undra det är just det här eviga surrubor och så man hör. Och så tänker jag, men man, vid föreställningen så att säga, så måste det ju vara lite annorlunda. Eller man måste själv vara i en annorlunda form, eller? Är det så?
Ja, alltså man får ju den situationen med publikum, hvor det på en måte skapes en atmosfære med de som er og hører på også. Så det blir jo sånn, det er en situasjon som er helt umulig å skape uten publikum.
Ja.
Så det blir jo alltid en unik situasjon der og da.
Det er jo også noen ting at liksom när man spelar en konsert att det ska ju alltid vara liksom kulminationen på allt arbete man har gjort.
Ja.
Och så vet man inte alltså efter man har spelat någonting så det blir den där så men du kanske jag inte spelar det här något mer liksom.
Mm.
Så nu måste det vara bra.
Ja. En fråga som jag som publik alltid funderar över är att hur ni på podiet upplever publik. Om ni känner motstånd eller stöd eller likgiltighet, alltså de olika attityder man kan tänka sig, eller om ni överhuvudtaget inte känner något från publiken medan ni spelar, menar jag, inte efteråt.
Jag vet inte personligen om det är så fullt upp med att liksom spela.
ja, det var det, det var ungefär.
Men det är klart, man kan ju märka skillnad, alltså, man märker ju ifall en publik är verkligen så här liksom med i allting och
man märker liksom energinivået i publiken.
Ja,
man
absolut.
Märker att de är fram på eller om de är lite mer distanserat på något.
Jo. Mm. Mm. Men sen ifall det påverkar hur man spelar, vet jag inte.
Nej, det kanske det inte gör.
Nej, men den är väldigt smittande den energin.
Jo.
Sånn som här igår så känner man att publikum är väldigt med.
Ja.
Och då blir man på något sätt mer engagerad av det.
Ja, visst.
För det tror jag i alla fall, jag vet inte det. För att att man sitter i en publik så känner jag i alla fall om de andra lyssnar ordentligt eller om de tittar lite så där, tar upp en liten grej, prasslar lite eller stöter till grannen eller ja, alltså, alla, ja, helt enkelt. Och det distraherar ju lyssnandet för andra.
Ja, det är sant.
Ja. Och då tänker jag att det går fram till podiet också, den här bristen på intresse och koncentration. Ibland kan i större publiker kan man ju känna att de här människorna har blivit hitsläpade av någon energisk vän eller granne eller mamma eller mormor eller far eller så.
Ja.
Och det tycker jag är mycket illa om.
Men en konsert är absolut noe hvor publikum är en viktig bidrar till hur den konserten är.
Ja, att det, ja.
Det blev väldigt tydligt under pandemin att det är omöjligt att skapa ja. En konsert uten publikum. Det blir alltid være noe annet, og det blir på en måte mer distansert følelsesmessig også. Mm. Når man ikke har publikum.
Ja. Ja, at det er noen der som mottar det du gjør.
Ja.
Ja.
Man føler, når man spiller for en mikrofon, så føler man liksom at det stopper før det skal stoppe, på en måte, det man
ja.
Gir.
Ja. Ja, det förstår jag. Och även om jag var tacksam att ganska många orkestrar eller grupper ändå gjorde lite konserter under pandemin. Och ja, det gick ju ut då som play. Det var man, jag är ju väldigt, som lyssnare, väldigt tacksam.
Ja, ja, det var ju väldigt fint. Absolut.
Ja, verkligen. Och tappert då, tänkte jag då på. Man panorerar kameran ut över tomma bänkrader. En ödslig sal och... Oh. Men hur är det för dig, Oskar? När blev du vikarie?
Förra veckan.
Och kära någon dag. Ja.
Så jag är med och spelar nu denna veckan.
Ja. Men vad gör, när du inte är vikarie här, vad gör du då?
Jag går på solistdiplom nere i Malmö.
Ja.
Mm. Och så har jag min egen kvartett också som vi spelar en del.
Jaha. Och vad heter den då?
Mombichou-kvartetten heter den.
Åh, så stiligt.
Ja, men inte kanske lika bra som Opus 13.
Nej. Oh nej, det är förstås. Men det kan ju bli bättre. Är det så att ni ofta på musikhögskolor så att man bildar lite ensembler under utbildningen?
Nej, eller i Norge finns det väl ingen, eller det finns det kammermusikgrad på NMH?
Nej.
Jo, eller man kan väl gå den där ECK-master.
Men jag tror att folk gör, men ofta så är det liksom för typ att spela stråkkvartett, det är ju liksom ganska, eller det borde vara en grundläggande bit i att bli musiker liksom, för att man lär sig så otroligt mycket. Mm. På att göra det. Så jag tror att det är, alltså jag gick ju på Edsberg uppe i Stockholm. Och där är det ju en liksom den största delen av den utbildningen, att man spelar kammermusik och kvartett och sånt.
Ja, och sen blir framtiden för de flesta kanske just att man blir orkestermusiker, att man får en fast tjänst i någon orkester. Eller hur ser ni på detta? För hur ska man försörja sig? Det är ju, alltså att bli så bra musiker som ni är, det är ju ingen poäng med det ekonomiskt. Hur tänker ni?
Det finns ju flera kvartetter som lever av att spela kvartett.
Ja.
Sen är de inte miljonärer kanske.
Nej, men man gör det.
Men man har ändå en hygglig, ja.
Ja.
För det tänker jag alltid på, att alltså den klassiska, den riktiga musikerutbildningen är så krävande, så lång, och marknaden är så svår.
Mm. Absolut.
Så det är, och ni är illa betalda. Ja, verkligen. Om vi relaterar det till just det här med utbildning och urval och så. Ja. Om ni hade satsat på att bli fotbollsspelare, hade det gått mycket bättre.
Ja, men visst.
Ja, ungefär så.
Så länge man har nog till att liksom leva fint så är det ju...
Ja.
Jag får
för mig
exakt. Så
går det. Så går det, ja. Grälar ni någon gång? Alltså, man måste ju vara på dåligt humör i jobbet, tänker jag. Jag har själv arbetat alltid egentligen i ganska små grupper, 7-8 personer. Och då är alla är ju olika som personligheter. Jag har varit skribent i tidningar. Alltså. Så att, och då... Man är på dåligt humör eller man är olika till temperamentet och si och så. Och då blir det ju lite kärvt. Ja. Och andra gånger så är det tvärtom, att alla är lite samstämda och det fungerar väl. Och det måste väl vara så med er. Är ni alltid snälla och glada och spelar vackert och allt det där? Eller hur nöter ni på varandra alltså?
Alltså när man är samman i många dagar och många uker om gången så går det såklart upp och ner. Alla har sina dagar och man...
Ja.
Men man prövar ju att på en måte lära sig och bara la det gå och respektera varandras humör.
Och så känner man varandra väldigt gott, så man märker hvis någon har en dålig dag, så kan man liksom, så vet man om man då ska ta lite avstånd eller vara lite extra behjälplig. Eller man må ju, alltså som sånt kan säga, hvis man är sammen i uker och då får man ju en hel vardag sammen, så man må bara ta allt som det kommer.
Men det är också något av det som är fint med att spela kvartett, är att man är samman så mycket och att man är samman. För exempel, hvis man spelar i trio på en festival, så är man kanske bara samman i tre dagar och så är det färdigt och så har man liksom, så går man vidare. Men med kvartett så är man samman i hela processen. Att man övar samman länge, så kommer man in liksom i den sista tiden till koncerten eller tävling eller whatever. Och så kan man liksom debriefa samman efter en konsert. Och det syns jag är väldigt fint, att man liksom upplever allt samman och inte bara det fina
det här
på konserten.
Framträdandet. Nej, jag förstår. Ja. Ja, just det. Jag såg att ni hade fått andra pris i band, alltså BAMFF, det är svårt att uttala, som väl är ett kanadensiskt projekt. Ja. Hur är det att spela i tävling?
Hemskt.
Det tycker jag spontant det borde vara. Varför gör ni det då?
Alltså det är ju otroligt utvecklande att göra en sån grej. Aha. Dels för att det arbetet som man gör innan en tävling, det matchar ju inget annat. För att allt måste vara på så hög nivå, eller för vår egen del också. Men
och så utvidgar man repertoar sitt mycket.
Ja, exakt. Man blir...
Och man
får man en lista med de kvartetter som ska spelas, eller har man en kombination av lista och eget val? Eller hur?
Ofta så är det en kombination. Och sen kan det vara att det är något stycke som alla måste spela.
Ja, något sånt. Det var det jag tänkte. För då, för en jury antar jag som lyssnar. Och hur skiljer man ut... Det är bra om sopraner sjunger samma aria, om man är så.
Men det handlar ju också mycket om, alltså jag tror att anledningen till att de har så här, man får välja själv.
Ja.
Men alltså det kan vara så här, om man ska spela en romantisk kvartett, typ, så får man välja mellan några. Men det är ju för att alltså de i juryn vill ju också se vilka vi är som kvartett, och liksom alltså vad vi väljer och det här vi, eller det här representerar vi liksom.
Vad spelade ni?
Mycket.
Bland annat Grosse Fuge som vi spelade här. Men då spelade vi den efter och har spelat Beethovens opus 130. Och så spelade vi väl... Vi spelade också lite Grieg. Första sats Grieg spelade vi också. En kvartett av Thomas Addes. Det var sån fritt, det kunde vi välja helt fritt. Och så var det Brahms, Haydn. Och så sån obligatorisk verk. Och Tarodi, som vi ska spela här
Ja,
så det var... Vi tog med lite skandinavisk musik.
Den var otroligt omtyckt.
Ja,
ja, det var
kanadensiska publiken.
Ja,
det kom bort oss under lunchen och sa Tarodi, we love the Tarodi. We found the Tarodi.
Ja, nu har ni liksom trissat upp allting igen på en sån där nivå. Oj, ja, vad kul. Tarodi, ja. Hon har varit sån här festivalkompositör här för några år sedan, exakt vilket år. Men då blev hon sjuk på något sätt, så hon kunde inte komma personligen. Och det var väldigt tråkigt, för poängen är ju att den här berömda kompositören är här. Ja. Men hon gör bra musik. Sånt som jag tror många kan lyssna till.
Absolut.
Det är inte alltid ny musik är på det sättet. Ja, så, va? Ni borde ju försvara den nya musiken. Ja, nej, men det är väl lite olika. Det är lite olika, ja. Mm. Och alla har vi våra hang-ups.
Exakt.
Och våra idéer om vad som är det bästa.
Men det är bra med variation.
Jag vet också att du har gjort en skiva, va, Sonoko?
Ja.
Men ni har inte gjort det som kvartett?
Nej.
Nej.
Kanske om ett par år.
Ja, aha. Måste man... Det där skiljer ju den klassiska musiken från populärmusiken, där jag förstår att man börjar med att spela in något i hopp om att bli lyssnad till. Varför är det på detta viset med klassisk musik då?
Det är en bra fråga faktiskt.
Ja.
Det är kanske för att man spelar väldigt mycket av det samma. Ja.
Samma stycken,
som
ja.
Som alla andra.
Ja. Ja.
Men ett band för exempel har ju sina egna låtar som de... Det är ju en del av att presentera deras musik och spela det in.
Men det är också med, inom klassmusik svårt att få möjligheten att spela in liksom, i alla fall i en professionell...
Ja, visst, en riktig professionell.
För att också det får man hålla på med alltså, pop och rock och sånt där. Det mesta kan man ju göra hemma.
Ja, det verkar så.
Men då kan man ju gå på YouTube. Och
ja, visst.
Det gör ju att man kanske tror att det är inte riktigt.
Nej, för där finns ju bra... Ni har spelat Brahms en kvartett.
Ja, den är från Bamp, den som ligger på
YouTube. Ja, det är det så. Ja, för det var den ligger nu också när man... Ni presenteras ju i vårt festivalprogram och så finns där då en liten sån där. Ja. Jag vet inte, heter nog inte länk, men i varje fall kan du något att trycka på. Så kommer ni upp där och spelar bra. Det är ett underverk. Ja. Det är väldigt trevligt. Ja. Nu.
Maximus från Klen.
Där hör ni. Ja, det är också det som är trevligt med vår festival, att här är familjer.
Verkligen.
En gång skulle vi ha en kvartett från Prag. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Och det visade sig vara 17 personer.
Oj.
Ja, men då hade vi tillgång till ett särskilt hus, en villa sådär, där de kunde bli inkvarterade. Alla barnen och bihang och ja. Men det var en liten överraskning när man engagerar en kvartett från Prag. Och så när det blir lite allvar och de ska närma sig i Båstad så är de 17 stycken. Ja, men ni är bara 4.
Ja,
det är trevligt.
Mer praktiskt.
Ja, mer praktiskt i alla fall. Och sen ska vi sluta med det här. Men vad tror ni om kvartettens framtid? Kvartetten som idé och Opus 13. Hur länge kommer ni att spela?
Så länge som vi får. Eller?
Från sån 40-50 år.
Ja, ja, nej, men det jag menar. Alltså under hela yrkeskarriären.
Man hoppar ju det.
Ja.
Att man får möjlighet till det. Ja. Och så tror jag att kvartett som ensemble och musikgenre är ganska udödlig.
Ja.
För det är så mycket av det allra bästa som finns är skrevet för kvartett.
Ja.
Så det tror jag folk alltid vill värdesätta.
Och att typ de flesta tycker att det är väldigt kul att spela kvartett.
Ja.
Så att det är liksom...
Ja. Har du, Oskar, trevligt här, eller?
Ja, verkligen.
Jag blir lite... Nu när jag har förstått att det är Oskar. Ja. Fastän du inte liksom är hört på samma sätt till. Ja, jag...
Jo, men det är jättekul att bara komma hit och spela. Liksom,
ja.
Och, jag menar... Ni andra är ju så samspelta så det är ju bara att hoppa in. Så,
ja.
Köra på.
Han är väldigt, väldigt bra.
Han. Är han anpassbar?
Ja.
För det måste vara lite speciellt.
Ja, det måste vara lite speciellt att komma in i en grupp som är så...
Ja, visst.
Som har sin egen kultur. Och...
Ja, visst. Ja.
Ja.
Men jag hoppas att ni då håller på till pensionen och att ni därmed kommer tillbaka.
Det hoppas jag också.